Det är tisdagen den 30 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hoppas ni har en härlig valborg. Jag tänkte att innan vi hinner tända brasan ska vi hinna med en diskussion om landets ekonomi och tillväxt också. Det låter väl lämpligt. Det var nämligen så att igår överlämnade produktivitetskommissionen sitt delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson. Och produktivitetskommissionen, det är en utredning som regeringen tillsatte förra året. Och i samband med det så sa finansministern så här: Sverige har under några år haft en svag produktivitetsutveckling. Om det fortsätter kommer det påverka de svenska reallönerna och vår konkurrenskraft negativt. För att vända trenden är det viktigt att vi genomför reformer som ökar den svenska produktiviteten. Och nu har alltså den här kommissionen publicerat ett delbetänkande, det vill säga vad man har kommit fram till hittills. Och betänkandet innehåller bland annat 113 förslag och bedömningar och har den mycket optimistiska titeln Goda möjligheter till ökat välstånd. Det här tänkte vi skulle fördjupa oss i lite idag. Vad exakt är det som behöver göras för att nå det där ökade välståndet? Hur ska vi förbättra produktiviteten? Och vad är exakt produktivitet för någonting? Det ska vi prata om idag, och det är jag glad att presentera dagens gäst, nämligen Hans Lindblad, doktor i nationalekonomi och ordförande i just produktivitetskommissionen. Varmt välkommen hit, Hans.
Tack så hemskt mycket.
Du har också bland annat varit statssekreterare på Finansdepartementet, ska sägas. Ja, men om vi ska börja med den där grundläggande frågan som alla kanske inte har så där jättebra koll på. Hans, vad är produktivitet för någonting egentligen?
Det som vi pratar om, det är det vi kallar för arbetsproduktivitet. Man kan, det finns lite olika definitioner, men det som betänkandet handlar om och det som vi har i uppdrag var att titta på arbetsproduktivitet, och det är också det vanligaste sättet. Och det är helt enkelt värdet av varor och tjänster som en individ eller ett land producerar per arbetad timma. Och det kan i sin tur delas upp i två saker väldigt översiktligt. Det ena är timlön och det andra är i vinst per timma. Så att det är det som är produktivitet helt enkelt. Och sen så ju hur hög produktiviteten är, det beror på hur pass höga kunskaper vi har och hur pass duktiga vi är och vilken nivå vi har på teknisk utveckling, hur pass entreprenöriella vi är och hur mycket kapital vi har, maskiner eller verktyg till vårt förfogande, så när vi sätter ihop det. Men i grunden så är det alltså värdet av vad vi producerar på en timme helt enkelt.
Okej. Okay. Men om jag då ska vara lite egocentrisk och utgå från min egen situation. Jag som poddredaktör på en svensk dagstidning, hur ska jag tänka om jag ska försöka bedöma min produktivitet? Vad ska jag titta på då helt enkelt?
Ja, men så du producerar ju en tjänst, och värdet på en tjänst bestäms ju av vad liksom dina kunder eller din arbetsgivare är beredd att betala. Och sen kan ju du utveckla den här tjänsten genom att öka kunskaperna som du förmedlar, och då pratar vi alltså om humankapital, om du liksom har blivit duktigare på ditt ämne och förmedlar intressantare saker. Du kanske gör det med bättre verktyg, med bättre sändningsutrustning, inspelningsutrustning och så, då är det liksom kapital och teknik. Så att om du skulle kunna ta dubbelt betalt imorgon för det du sänder, om du gör en ny podd imorgon, om den är att den innehåller mer information, bättre värde för kunden, då har du ökat din produktivitet.
Okej, vi ska nog lämna min produktivitet därhän, för som lyssnarna vet, om jag fördubblar priset på den här podden så kommer det ändå kosta lika mycket för er som lyssnar, för den är ju gratis, och det kanske säger en del om min produktivitet. Om vi fortsätter mer allmänt, produktivitet i en ekonomi, Hans, varför är det så viktigt?
Jo, för att produktivitet är ju det som bestämmer hur vårt välstånd helt enkelt. Hur rika vi är, hur höga våra löner kan vara. Det bestämmer vår konkurrenskraft och därmed också hur många jobb som skapas. Så att det är helt centralt för produktiviteten plus timmarna vi, eller ja, multiplicerat med timmarna vi jobbar. Det är det som är det vi producerar i ett land. Så att det definierar vårt välstånd helt enkelt. Och därmed också utrymmet för välfärdssatsningar och sådana saker. Så att det är helt avgörande.
Kan man säga så här att om vi vill ha högre välstånd utan att behöva jobba så särskilt mycket mer, då är det produktiviteten vi måste skruva på helt enkelt?
Ja, om du menar med jobba inte så mycket mer genom att inte arbeta fler timmar. Ska vi ha högre lön utan att behöva jobba mer, högre timlön helt enkelt, då måste vi ha en högre produktivitet. Helt enkelt. Och då är det mer utbildning, mer entreprenörskap, mer kapital och teknisk utveckling. Det är det som liksom styr då, det är grunden. Och så. Och också välfungerande institutioner, men det kommer vi kanske komma in på för att det, ja, det diskuterar vi mycket i vårt betänkande.
Mm. Vi ska snart prata mer om bakgrunden till den här studien. Bara kort så att vi får med det ganska tidigt i programmet. Vad är den korta hisspitchen för vad är det ni kommer fram på, för om det går att någorlunda kort sammanfatta de här 600 sidorna? Vad är er huvudsakliga finding så att säga?
Alltså vi, vid sidan av det som jag sa så är strukturer någonting som är viktigt. Så det vi vill göra det är att vi vill ändra på olika strukturer, regelverk etc. så att ekonomin fungerar helt enkelt smidigare. Och så att man kan förflytta resurser från dåligt produktiva områden till bättre produktiva områden. Så vi föreslår bättre fungerande regel- och tillståndsprocesser. Vi tittar på att förbättra bostadsförsörjning och byggsektorn och bättre prioriteringar inom offentlig sektor. I det hisspitchen, nu har vi åkt 4 trappor.
Ja, okej. Okay. Vi tar ytterligare våningar sen. Finansministern sa ju när jag citerade henne tidigare att vi har haft en svag produktivitetsutveckling. Kan du berätta lite mer hur det där har sett ut historiskt? Hur ser utvecklingen i nutid ut jämfört med historiska siffror ungefär?
Alltså det vi har sett är ju att vi hade en väldigt god produktivitetsutveckling i Sverige från 90-talets, ja, från mitten av 90-talet till fram till finanskrisen. Och då växte vi med mellan 2,5 och 3% per år. Det är väldigt högt i ett historiskt perspektiv. Men sen kommer finanskrisen och då växlas det ned. Så produktivitetstillväxten hamnar på 1%. Och det är inte så konstigt att det växlar ner i en kris för att man anpassar ju arbetsstyrkan långsammare än produktionen. Och då faller ju produktiviteten definierad som produktion per timma. Men det där brukar återhämta sig sen då liksom krisen går över och produktionen efterfrågan studsar upp igen. Men så har det inte skett. Så nu har vi hamnat då sedan finanskrisen på en utveckling på ungefär 1%. Och det här är någonting som det är inte bara ett svenskt fenomen. Det var ett svenskt fenomen att växa så snabbt som vi gjorde innan. Men det är inte osvenskt så att säga att vi har ramlat ner till att växa med 1% ungefär nu då sedan finanskrisen helt enkelt. Och så ser det ut.
Okej, men om det har gått ganska knackigt de här senaste 15 åren ganska brett i fler länder än Sverige, vad finns det för teorier om det?
Det finns en massa olika förklaringar, men man måste ju söka gemensamma förklaringar i och med att det är ganska så globalt. Men det man pratar om bland annat är att man tror att de låga räntorna kan ha bidragit för att man har fått en sämre avkastning då på investeringar. Vi ser också att en stor del av näringslivets tillgångar utgörs av så kallat immateriellt kapital, alltså kapital som inte liksom går att ta på rent fysiskt och sånt är svårare att belåna och därmed så är det också svårare att finansiera till investeringar och det kan också skapa liksom så här inträdeshinder. De som har mycket pengar och kan göra de här investeringarna, de har lättare än de som skulle då behöva belåna dem men det då inte går. Sen så tycks teknikspridningen ha avtagit internationellt. Man ser det liksom att skillnaden mellan de mest och minst produktiva företagen har ökat. Globaliseringstakten tycks ha avtagit. Avkastning på IT-investeringar har varit hög, har varit viktig, men det har börjat klinga av och så. Och sen så finanskrisen medförde med all säkerhet en ökad osäkerhet och mer försiktighet. Och det påverkar investeringsviljan. Och så regelbördan också. Och i Sverige så tror jag att också vi ska lägga till att vi har haft en stort inflöde av personer sedan 2015. Och på initialt så sänker det produktiviteten. Mm. Eller har det sänkt produktivitet, ska jag säga. Det är generella faktorer som man brukar snurra kring när man ska förklara varför produktiviteten har gått ner.
För jag tänker det här med teknikutvecklingen, om vi tänker då sen finanskrisen, det stora som har hänt då, att digitaliseringen har ju fortsatt, smartphones, sociala medier. Du och jag spelar ju in det här på distans idag på ett sätt vi inte hade gjort för 20 år sedan. Jesper kommer sen producera och distribuera det här på distans också, det är ingen som behöver göra några arbetsresor. Den digitaliseringen, den har inte varit riktigt lika så stor avkastning på, helt enkelt. Ska man tolka det så?
Jo, alltså jag tror att digitaliseringen har varit jätteviktig. Sen så tror jag att det är förenat med mätproblem att fånga exakt hur viktig. Men det som med alla tekniksprång, så de har en hög avkastning initialt och sen så kommer man in till en mer mognadsfas och då kan avkastningen fortfarande vara hög och det kan växla lite. Men man tror då att IT-investeringarna, IT har blivit lite mer moget så att säga, och så att avkastningen är inte lika hög som tidigare. Men nu har vi ju AI framför oss, så att det kommer säkert bli nya språng, eller det blir hela tiden nya tekniksprång. Och så. Men som jag just sa, så det tycks som att avkastningen på IT-investeringar har klingat av lite.
Hur påverkas produktiviteten av tjänster, blir en allt viktigare del av ekonomin jämfört med tidigare?
Tjänster är ju då notoriskt svårare att mäta produktiviteten eller produktionsvärdet på än vad det är med varor. Men så det är en aspekt att det kan bli lite svårare helt enkelt att uppskatta. Men det man brukar säga är ju att ju mer tjänstesektor, desto lägre produktivitetstillväxt, för att man har en högre tillväxt i den vanliga sektorn, helt enkelt i varusektorn. Mm.
Du sa ju att de här problemen med produktivitetsutvecklingen syns ganska generellt. Finns det några undantag? Jag tänker, USA har väl tuffat på relativt bra under den här tiden, trots allt?
Alltså de har tuffat på det, naturligtvis på vilka mätperioder man tittar på. Men det vi redovisar i vårt betänkande är att då har, och då tittar vi på ändå en ganska lång period, att USA tuffat på ungefär som vi har gjort, och Sverige har varit liksom lite bättre än många länder under mellan 90-talet och 06, och sen utvecklats som andra. USA har utvecklat ungefär som vi. Danmark har utvecklats lite bättre, Finland, Tyskland lite sämre. Sverige är bäst mellan 96 och 06 och mellan 2020 och 2022. Så att det är lite skillnader, men det är lite olika helt enkelt.
Okej. Lite om hur ni konkret arbetade i kommissionen. Hur gör man, för oss som aldrig har ingått i en sån här utredning, hur arbetar man med ett sånt här omfattande uppdrag? Hur går det till rent konkret? Har man bestämt att träffa en gång i veckan och ge varandra hemläxor, eller sitter ni hela tiden tillsammans, eller hur funkar det?
Ja, alltså som så här, jag var ju då är på halvtid. Det är lite ovanligt att man har en ordförande som är på halvtid. Men man har sen en huvudsekreterare som jobbar heltid, och så har man ett sekretariat, och vi har ju sammanlagt haft ett sekretariat på 5 personer. Så huvudsekreterare och 4 till. Och en praktikant. Det man gör är att man börjar med en plan helt enkelt. Och sen så i den planen så ligger det väldigt, väldigt snabbt rekrytera personer. Så att man kan staffa upp. Sen så satte vi oss ner och identifierade vilka områden vi ville adressera. Och de valde vi lite utifrån aktualitet, om vi tittar på bostadsområdet till exempel, i och med att det är så väldigt diskuterat bostad och bygg just nu. Även tillståndsprocesser. och så. Och sen så började vi med vissa områden där vi vet att vi gör en bit nu och så återkommer vi till slutbetänkandet. Men sen så är en lärdom att man sätter sig inte sen i kammaren och så läser man i 7 månader och så skriver man så ögonen blör eller fingrarna blör. Utan man ska börja skriva direkt parallellt med att man läser in sig på ämnet. Sen så träffar man väldigt, ser man till att träffa folk och ha diskussioner med människor som kan mycket inom de olika områdena. I och med att syftet var ju inte att vi själva skulle beforska områden utan vi skulle ju samla ihop befintlig kompetens och kunskap och sen förädla den till. Eller där förädlingen ligger kanske främst i liksom att paketera det och göra det till genomförbara förslag. Och så vi satt och pratade väldigt mycket med varandra. Vi satt i rummen bredvid varandra, garnisonen. Och vi sitter. Så det är så man gör, eller gjorde, vi gjorde i alla fall.
Så lyssna att garnisonen är ett stort kontorskomplex som ligger på Karlavägen i Stockholm. Där sitter en hel del utredningar faktiskt. Så att, vill man se utredare kan man gå dit vid lunchtid och titta när de går ut och äter lunch. Ja, för det är det jag tänkte också. Ni gör liksom så att säga ingen grundforskning själva utan ni använder er av den data och det som finns framtaget av andra för att sammanställa. Det är så det går till. Det är inte så att ni initierar, nu måste vi ha tag på den här datan, nu sätter vi några statistiker på att leta fram det.
Ja, det skulle jag ha sagt. Det glömde jag. Vi har ju då beställt flera stycken expertrapporter som då har närmat sig problemställning. Så vi har, de finns publicerade på vår hemsida, men vi har en forskarrapport från två forskare på teknik om bostad och bygg. Och vi har en annan rapport om bostadsfrågan utifrån ett mer användarperspektiv. Vi har rapporter om vad som driver produktiviteten och krafterna bakom. Vi har rapporter om arbetsmarknadens eventuella regleringar, hur det kan påverka. Vi har rapport om arbetslivskriminalitet. De sistnämnda rapporterna kommer vi återkomma till mer i vårt huvudbetänkande. Och det ligger sedan en serie andra rapporter i pipeline för huvudbetänkandet. Så att det är ett sätt att liksom samla in kunskaper och få den väldigt fräsch. Och en del av dem tangerar väl nästan till forskning.
Okay. Hur tänkte du när du blev tillfrågad att vara ordförande? Var det självklart att tacka ja?
Jag blev väldigt stolt och glad och sen så blir man ju lite förskräckt för man förstår ju liksom spännvidden på det. Och det är ju inte den första produktivitetskommission som man har en del rätt stora skor att fylla ifrån den tidigare utredare och så. Men samtidigt så det är ju självklart när regeringen kallar det då säger man ja. I alla fall om man är statstjänsteman som jag har varit hela livet.
Apropå tidigare utredningar, ni landar ju då i, som jag sa tidigare, 113 bedömningar och förslag. Jag antar att det antalet kanske inte är någon slump.
Det vet man inte. Det är inte helt slump.
Och det är tidigare mycket känd utredning som gjordes av Assa Lindbeck för 30 år sedan. Där antalet förslag väl var, eller punkter var 113 stycken.
Just det. Det är inte helt slump. Men det var inte någonting vi kalibrerade arbetet efter.
Annars kan man fråga någon av era statistiker hur stor sannolikheten är att man hamnar på 113 två gånger på raken.
Ja. Det är lika stor som att hamna på något annat.
Ja, precis. Om vi övergår till då med resultatet här. De stora rubrikerna, du har varit inne på det lite, det handlar om regelförenkling, det handlar om tillståndsprocesser, det handlar om bostäder och byggande, transportinfrastruktur och utbildning. Jag tänkte vi kan kort gå igenom dem kanske lite. Om vi börjar med det här med regelförenkling. Vad har ni hittat där? Vad är era findings på det området?
Ja, men som så här, det finns beräkningar då, om jag minns rätt, Tillväxtverket som säger att eller de har gjort en uppskattning att regelbördan i Sverige kostar näringslivet 400 miljarder kronor. Och det där är ju en helt astronomisk siffra naturligtvis. Men om man säger då att svensk produktion ligger på någonstans runt 6000 miljarder kronor, så förstår man att det här är en ansenlig del i alla fall som regelbördan kostar. Och regler måste få kosta naturligtvis, för regler måste finnas, men det är frågan om det här är vettigt så pass mycket. Och vi kommer fram till att vi tycker att regelgivningen bör skärpas, att liksom samhällsnyttan ska få en större roll och att man ska få göra bättre konsekvensanalyser utav olika regler och utav att man kombinerar olika regler. Och i det arbetet tycker vi att man ska liksom förenkla och man ska pröva att slopa, man ska utvärdera och så. Så att, och vi tittar också på att Sverige är rätt duktiga på att överimplementera EU-regler. Och det tycker vi att man inte alls behöver göra. Och vi tittar på också hur företag lättare ska kunna lämna uppgifter till myndighets-Sverige. Och regler efter regler så kommer ju då att tillståndsprocesser. Och där tycker vi att man kan förenkla dem. Kan behöva flera tillstånd och man söker dem då efter varandra, och då kan de här processerna dra ut rätt mycket på tiden. Och det kan till och med vara som så att de blir så långa så att det första tillståndet man hade har löpt ut innan man har hunnit få det sista. Och då tycker vi att man ska kunna samordna de här processerna bättre och mer parallella prövningar och så att man blir liksom mer effektiv. Och på sikt tycker vi också att man ska pröva att ha en tillståndsmyndighet som där dagens olika intressenter får vara remissinstanser. Och så. Man kan faktiskt ha idag att samma ärende ska prövas mot olika myndigheter och där två olika myndigheter, samma stat, då kommer fram till olika saker. Och om man då har det liksom liggande efter varandra, det blir väldigt svårt tycker jag att förhålla sig till, eller kan vara svårt att förhålla sig till. Så det här finns en del att göra. Och jag tror att det är viktigt också, särskilt om man tittar på de stora processer vi har inför den gröna omställningen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tror många, det här med regelförenklingar och regelbörda, det är ju en diskussion som känns igen sedan lång tid tillbaka. Det har ju ofta lyfts fram som ett stort problem, och även politiker har ju fört in det i sina reformagender och så vidare. Är det jag vet inte hur jag ska formulera frågan, men är det ett ständigt problem man ständigt måste ägna sig åt helt enkelt? Är det så att reglerna fylls bara på, så man måste, det är som en rabatt som måste rensas helt enkelt? Eller hur ska man förstå det?
Ja, vi föreslår att man faktiskt löpande ska gå igenom regler, alltså vid med en viss regelbundenhet ska gå igenom olika regler för att utvärdera dem och se nödvändigheten i dem och orka våga pröva om man kan ta bort eller om man kan förenkla. Så det är någonting som jag tror man måste hålla efter hela tiden. Och i synnerhet i och med att man, i och för sig, om man gör väldigt bra konsekvensanalyser och förstår hur en ny regel föder in i det befintliga och vilka konsekvenserna blir, så ja, då det är ett sätt, men ja, då bör också ramla ut hur man skulle kunna effektivisera och också ta bort saker och ting.
Okej, bostäder och byggande, förstås väldigt aktuellt, inte minst i dessa tider när det har gått i baklås. Vad kommer ni fram kring detta?
Där kommer vi fram till egentligen att området är väldigt, väldigt reglerat. Det är och olika tillståndsprocesser. Och det är så pass att man har liksom tappat överblicken, man har tappat logiken i det. Det finns mycket regelkrockar och man har försökt göra förenklingar och det har lett till motsatsen. rättsanalys som vi har gjort konstaterade kallt att det, man har en massa undantag från reglerna, men man har också undantag från undantagen. Och så att det, vi kommer fram till att vi tycker att man ska göra ett samlat omtag här. Men det tar ju tid, så att vi tycker att det samlade omtaget skulle inledas med och också då kanske köras parallellt med någon form av inriktningsproposition eller vilja uttryckt från regeringen. Där man, det finns då en serie förslag på hur man lite snabbare skulle kunna få fram mer byggbar mark, för att det krävs mer byggbar mark i områden där jobben finns och där folk vill bo. Och sen så skulle man kunna lätta på reglerna på mark som är bildad för att tomter som är bildade för att bo på, att det kanske inte ska behövas samma bygglovsprocesser där. Och sen så tycker vi att man kan införa ett mer enklare förfarande för olika typer av typhus som man skulle kunna ha för både småhus men kanske även för flerfamiljshus. Och då så är det inte så att alla husen måste se likadana ut, men man skulle kunna ha typgodkännande i förväg. Och lite sådana saker. Vi tycker också att det är viktigt att man väldigt tidigt säkerställer att man har att statliga byggregler, byggnormen, den statliga byggnormen gäller i hela landet och att det inte det finns liksom olika normer. Vi tycker också att man måste strama upp kontrollen av kommunerna där som ställer särkrav på vidbyggnation, och det är förbjudet att göra, men det, alla vittnar om att det görs i alla fall, och även kommunerna mellan skål och vägg. Och det där är ett otyg som jag tycker att man bör styra upp ordentligt, för det hindrar att man kan få mer stordrift i produktionen. För ska man få produktiviteten i byggsektorn så är stordrift, konkurrens och liksom mer produktion i fabrik och mindre på plats någonting som är viktiga komponenter. Vid sidan av byggherrekompetens och kompetens hos byggarbetarna, det har visat sig i Nederländerna vara väldigt framgångsrikt för att få upp produktiviteten. Så att och sen så måste offentliga sektorn bli mer effektiv. Vi tycker också sen att man ska införa en fri hyressättning på nyproduktion i lite mildare form än det som har föreslagits av tidigare regeringar och där tidigare regeringar har fallit på. Och sen så tycker vi också att man ska reformera och införa ett hållbart strandskydd. Så det tror vi att man skulle kunna göra lite snabbare än de där sakerna, än själva liksom generalöversynen av de olika lagstiftningarna som finns, hur de samverkar med varandra och olika parters roller. Men där är nyckeln mer samhällsekonomiskt hänsynstagande helt enkelt. Och vi är öppna för att man bör pröva till exempel det kommunala planmonopolet, om det ska lyftas eller till en annan nivå, eller om man ska kunna ställa högre krav på kommuner att faktiskt få ur sig mer byggbar mark. Mm. Där, vi föreslår rätt mycket grejer.
Ja, det känns som varje område här egentligen är värd sin egen podd, men vi får skynda vidare lite, för att infrastruktur är ett annat område som ni skriver om. Vad vill ni göra där?
Ja, det är enklare, höll jag på att säga. Men det som infrastruktur är jätteviktigt för produktiviteten och produktionen och att man kan transportera varor med mera och så att arbetskraftsregioner, arbetsmarknadsregioner kan växa med mer. Men flera forskare och Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet, de har pekat på att de här infrastrukturplanerna och projekten som genomförs, de är i en ganska hög grad inte samhällsekonomiskt lönsamma utan samhällsekonomiskt olönsamma. De brister i effektivitet, och det vi föreslår är att man ska vara mer noggrann med prioriteringarna och lyfta in mer samhällsekonomiskt goda projekt och slänga ut sådana som inte är samhällsekonomiskt lönsamma. Sen förstår vi, och vi är inte naiva att och tro att man kan göra detta till 100%, utan det är klart att det måste få finnas sådana projekt som är olönsamma med planerna. Men då tycker vi att då ska det finnas en ordentlig motivering till det. Så det är väl våra huvudsakliga förslag vad det gäller liksom infrastruktur.
Okej. Utbildning då slutligen. För en lekman känns ju det som tämligen avgörande för produktiviteten. Hur skolad och utbildade vi helt enkelt det när vi går ut i arbetslivet? Vad tänker ni om på den punkten?
Ja, vi tänker massor. Och vi tänker också att vi kommer återkomma i huvudbetänkandet till en hel del där. Men det är ju precis som du säger att utbildning, det är det främsta sättet att påverka humankapitalet som är så viktigt för produktiviteten. Men det är också det bästa sättet att utjämna livschanser. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig sak att komma ihåg. Sen så skolfrågan, den är väl beforskad och regeringen har tillsatt massa utredningar. Men vi lämnar förslag på dels betygssystemet som vi tycker att man ska normera det till centralt rättade prov, att man ska låta rättade prov för en grupp människor då utgöra normen för betygen för att få bort betygsinflation. Vi tycker att man ska ha ett mer standardiserat och gemensamt skolval för grundskolan så att man får mer lika förutsättningar för alla att välja på samma sätt. Och sen så tycker vi att den här betygsgränsen F är kontraproduktiv vad det gäller bland annat möjligheten att få komma in och läsa på gymnasiala yrkesprogram. Det blir så väldigt liksom hårt att man blir stoppad redan där vid nian. Sen tycker vi att man ska få mer pengar till tidiga insatser, lite kopplat till det här. Det är lättare liksom att stötta upp och hjälpa tidigt i en skolgång än att försöka rätta till en dålig hel grundskola när man kommer till årskurs 9. Därför föreslår vi också, förutom de mer pengar, att man förkortar sommarlovet i grundskolan något. Sen så vad det gäller det här med betyg och så tycker jag också att det här som Handelshögskolan har prövat att använda högskoleprovet som en faktor också för att normera. Det tycker vi är någonting som man kan tillåta högskolor att pröva. Vi tittar lite på skolpengen. Vi tycker att den kan vara rimlig att differentiera givet skillnader i ansvar som är mellan de olika skolformerna. Och så att offentlighetsprincipen tycker vi ska gälla alla huvudmän och stärka lärarna genom att minska deras administrativa börda. Men där är ju regeringen på gång med en utredning på den punkten. Så att det är några axplock och vi återkommer rätt mycket till skola, utbildning, forskning med mera i huvudbetänkandet.
En fråga, det här är ju ett delbetänkande där det behandlas vissa av de områden som ni har i uppdrag att analysera. Andra områden kommer tas upp i huvudbetänkandet, skriver ni också. Vilka är det ni sparar till dess och varför gör ni den uppdelningen?
Ja, lite var det som jag sa från början att det var aktualiteten och så. Så att, men det vi har framför oss här, det är då bland annat IT, AI, mer näringslivsfrågor, skatter. Vi har ett skattekapitel som diskuterar principer men att mer gå in där mer i detalj. Utbildning igen då, forskning och utveckling, styrningsfrågor, framförallt i offentlig sektor men vi kommer också närma oss offentlig sektor på andra sätt. Konkurrensfrågor, upphandlingsfrågor. Så att det finns mycket spännande saker kvar att göra och så. Och någonstans var vi tvungna liksom att bestämma oss vad vi skulle börja med och vad vi skulle liksom lämna därhän. Och så här blev det.
Jag har en specifik fråga om offentlig sektor. Det har ju diskuterats ganska mycket just hur offentlig sektor styrs och organiserats, olika driftsformer och AMPM och så vidare. De här många förändringarna som ändå har genomförts i offentlig sektor sedan 1990-talet och framåt, har det bidragit till en förbättrad produktivitet i offentlig sektor? Kan man säga ett klart ja eller nej på den frågan?
Alltså produktivitet i offentlig sektor är jättesvårt att mäta. Och det beror på att det är väldigt svårt att definiera produktionen. Men det är ju klart att vi kan ju inte säga annat än att produktiviteten naturligtvis har förbättrats. Om inte annat så har vi väldigt mycket mer avancerade kunskaper. Om man tittar till exempel inom medicin. Och sen så har vi mycket mer avancerade redskap för att liksom, och maskiner och teknik för att ta hand om oss. Så naturligtvis så har det blivit en utveckling, men det där är väldigt svårt att mäta. Men det vi vet är, och det, så vi lägger ju förslag nu redan om inom offentlig sektor, det är att vi ser ganska stora variationer i utfall och produktion mellan olika enheter, mellan kommuner, mellan olika regioner. Och vi ser också olika exempel på innovationer och positiv verksamhetsutveckling. Så det vi föreslår är att man ska inrätta någonting som vi kallar för kommunalekonomiskt och regionalekonomiskt råd för jämförelser. Det här finns det studier från olika håll som visar att om man har såna här jämförelser och sen så försöker lära av varandra via benchmarking, så skulle man kunna spara och effektivisera och spara väldigt mycket pengar då, bara på att göra sakerna mer likt den som gör det bäst. Det finns flera studier på detta. Så det tror vi är en, vad man kallar för lågt hängande frukt, en enkel sak att göra. Och vi föreslår att man sätter upp ett sånt råd som så man bemannar ordentligt, och sen de får uppgifter att göra de här typen av analyser och också kunna utgöra ett stöd till de som är lite svagare inom ett område, hur de kan lära från de andra. Det ska vara offentligt och det ska vara publikt, och så att det ska också, det är lite morot och lite piska. Och så att.
En fråga till. Jag ska bekänna för dig och lyssnarna att jag inte läst alla 600 sidor i det här betänkandet. Hur är det med det? Idag pratar ju politikerna och medierna väldigt mycket om gängkriminalitet och organiserad brottslighet och allt, hur det så att säga äter sig in i samhället. Har man funnits några spår av det när man ska utvärdera produktiviteten i samhällsekonomin i stort, att det på något sätt har påverkat negativt? Har ni tittat på det och vad har ni i så fall sett?
Vi har en underlagsrapport som är skriven av en person som heter Hans Jeppsson som berör just arbetslivskriminalitet. När vi startade det projektet så trodde vi att det skulle vara mest fokuserat på bygg, men det blev mer allmänt. Det här är en fråga som vi kommer att närma oss och komma tillbaka till, liksom säkerhetspolitiska dimensioner också i det. I produktiviteten i huvudbetänkandet. Men klart är att kriminalitet, om man liksom rent rått tittar på det, så minskar det konkurrensen och därmed produktiviteten. Det blir inte lika effektivt, och sen så blir det också ett undanhållande av skattemedel och inkomster och så. Så att man får inte heller in dem. Pengarna man ska få in till samhället i övrigt, alldeles vid sidan om de rent kriminella verksamheterna. Men så att produktiviteten sänks naturligtvis.
Mm. En annan sak som politiker och många andra, även vi media, diskuterat väldigt mycket, det är ju det faktum att antalet utlandsfödda i Sverige som andel har ökat kraftigt under 00-talet. Då har vi knappt 10% vid millennieskiftet, idag är det ungefär 20% som är utlandsfödda, och det här har då ofta beskrivits med alla de integrationsproblem som då anses ha följt med dessa. Har ni tittat någonting på hur det är inblandat i de här frågorna?
Vi kommer att titta på arbetsmarknadsfrågor i huvudbetänkandet, så då kommer vi att titta mer noggrant på de här. Men det går ju att konstatera att när man får en demografisk chock utav den karaktären som vi fick under 2015 till exempel, med människor som kommer hit som inte har samma utbildningsnivå i alla lägen som svenskar och så får man ju sättning i produktiviteten. Men det där rättar ju naturligtvis till sig med tiden, beroende just på hur integrationen ser ut. Men det kommer att diskuteras mer i huvudbetänkandet.
Vi ska ta
Men integrationen är ska jag säga, det är ju en avgörande faktor att den lyckas, för den har ju starka kopplingar också till ett misslyckad integration, har ju starka kopplingar enligt Jeppssons rapport till arbetslivskriminalitet.
Vi ska börja sy ihop det här, för nu är tiden snart slut och det är nog dags att tända brasan snart. Jag tänker så här, är det någonting under det här utredningsarbetet det här året som har gått som har överraskat dig på något speciellt sätt, eller någonting du, ja, som inte var som du hade förväntat dig helt enkelt?
Nej, alltså det egentligen inte, men det är väl kanske liksom graden av hur pass sönderreglerade vi är på vissa ställen. Och vilka krockar man har väl varit lite förvånande och men det är mer de här flagranta exemplen som kommer upp men i andra fall så tror jag att det har varit som förväntat. Det har ju varit väldigt roligt och det är ju väldigt lärorikt att få vara med om en sån här resa.
Och ert huvudbetänkande, när kan man njuta denna goda cigarr?
Den kommer man kunna avnjuta september 25.
Jaha, då ser vi fram emot det. Men då är det faktiskt så att vår tid är slut för idag. Stort tack Hans Lindblad för att du kom och gästade mig idag.
Tack så hemskt mycket och glad Valborg alla.
Ja, precis. Hans Lindblad som alltså är ordförande i produktivitetskommissionen som kom med sitt delbetänkande igår. Och det kan man då läsa ifall man vill. Stort tack till Hans och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på de saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och jag ska också passa på att ta upp att jag är medveten om att podden har vissa distributionsproblem just nu. Ni som lyssnar till den här podden i Podcaster, alltså Apples app, kan ibland ha problem med att de nyaste och senaste avsnitten helt enkelt inte dyker upp där. Om det är så, då kan det löna sig att avfölja podden och sen följa den igen, alternativt försöka nå podden via sökfunktionen. Det har lyckats för en del. Men hör jättegärna av er till mig och Jesper angående detta så att vi vet omfattningen på problemen. Vi vet att problemen finns men behöver, och vi jobbar förstås på att lösa dem, men än så länge har vi inte haft så stor lycka. Så det får ni jättegärna göra. Och då mailar ni förstås också på ledarsidan@svd.se. Därmed är det dags att säga tack för idag. Producent, han har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.